Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Länge var norskan Karen Esplund en av få kvinnor i den internationella fotbollens ledarskikt. Hon var generalsekreterare i det norska fotbollsförbundet och hade under ett par år den enda plats i UEFAs exekutivkommitté som var vikt till en kvinna. Det handlade inte om en valbar plats utan man blev utnämnd för att man skulle vara en kvinna i exekutivkommittén. Men 2016 skulle man välja in någon och då blev Esplund utkuppad efter att ha varit för hård mot förre UEFA-basen Michel Platini. I maj 2016 träffade jag Esplund i Trondheim och hörde om hennes syn på en värld som skakats om av polisräder och anklagelser om korruption. Där var hon tydlig om alla härskartekniker man blir utsatt för som kvinna i fotbollsvärlden, hur politiserat allt blivit och det sorgliga är att varken FIFA eller UEFA verkligen velat satsa mer på damfotboll. Samt om de dåliga relationerna mellan Sverige och Danmark som lär ha bidragit till att UEFA gav parken EM-matcher framför Friends Arena.
Tack så mycket för sporten och Axel, nu avslöjas en fotbollsskandal va?
Det stämmer Anja, nu på morgonen så rapporterar New York Times att schweizisk polis på begäran av åklagare i USA har gripit flera högt uppsatta personer inom det internationella fotbollsförbundet FIFA. Anklagelserna handlar om korruption de senaste två decennierna och gripanden skedde inför det internationella fotbollsförbundets årliga kongressmöte där man på fredag ska välja ny ordförande. Men om detta läser ni på fotbollskanalen.se.
Det här var droppen som fick bägaren att rinna över. Det var SvFF-basen Karl-Erik Nilssons kommentar när korruptionen inom FIFA började nystas upp med en polisräd i maj 2015. Sedan har Sepp Blatter och Michel Platini förvisso fått sänkta straff när det gäller avstängningen från fotboll. Men de kommer inte att komma tillbaka inom överskådlig tid. För norskan Karen Esplund, som suttit i UEFAs exekutiva kommitté sedan 2011 och dessförinnan har en lång karriär inom det norska fotbollsförbundet, var dock gripande bara ett kvitto på något som varit välkänt länge. Och hon ger inte så mycket för de som eventuellt var förvånade över polisens ingripande och vad som har skett inom den internationella fotbollens topp.
Jag har sagt väldigt tydligt också i media att de som är överraskade över det som kom de sista två tre åren, de är historielösa.
För detta har vi visst. Du är alltså Karl-Erik Nilsson historielös.
Det var bara dina ord, men jag säger att detta har varit känt.
Karin Esplund har under sin tid inom UEFA jobbat för större transparens och en mer demokratisk organisation. Hon drev till exempel frågan om att hennes egen plats i UEFAs exekutiva kommitté, som alltså var en slags kvotering av kvinnor, skulle vara valbar. Det blev också hennes fall, då hon vid valet i maj i år utmanövrerades till förmån för fransyskan Florence Hardouin. I den här podden berättar Esplund om spelet bakom omröstningen där hon åkte ut.
Jag har fått några telefoner och jag registrerar att det är journalister som hävdar att här har det varit en ganska tydlig påvirkning som en slags sista sympati för Platini. Jag registrerade umiddelbart att det valde vem som inte såg mig i ögonen.
Och Karen Esplund ger även sin bild av hur det gick till när Svenska fotbollförbundet och Friends Arena fick nobben av UEFA när det gällde värdskap för EM-matcher 2020. Istället fick den betydligt mer slitna parken i Köpenhamn tummen upp och även här handlade det om gamla sympatier som gynnade Danmark.
Det er jo en historisk kjenning at forholdet Sverige-Danmark gjennom en del år ikke har vært optimalt, og det henger sammen med ulike vurderinger I det politiske landskapet, og det strekker seg tilbake til slutten av 90-tallet.
Og som vanligt inleder vi på den med en faktaruta. Ålder?
Jeg nå blitt 55 år.
Familj?
Nej, det bare to katter.
Bor?
I Trondheim.
Utbildning?
Jeg så samfunnsviter, jeg har historie og sosiologi, og så har jeg samfunnsplanlegging, som det heter på norsk.
Lønn?
Ja, hva den da? Cirka 850.000 eller noe sånt, tror jeg.
Hvilken din beste fotbollsupplevelse?
Ja, det mange. Jeg har tatt fram kanskje to veldig spesielt, og da har jeg ikke vært på banen selv, ikke knyttet til min egen spillekarriere. Det klart at det var veldig spesielt å vinne VM-gullet på Råsunda med kvinnelandslaget, da var jeg såkalt leder for det norske laget. Det var et gjennombrudd for kvinnefotballen på den internasjonale arenan, selv om vi hadde vært I VM-finalen I Kina I 91. Men måten vi gjorde det på, hvordan vi slo Tyskland I et regnvær på gamle Råsunda, var en fantastisk opplevelse. Og så klart at alle nordmenn syntes det var fantastisk å få lov til å sitte når Norge slo Brasil den gangen I VM I 98. Da var jeg såkalt head of delegation for det norske laget. Det var også en veldig spesiell opplevelse. Jeg satt og bet I gelendere og tennene hadde ikke gått av det. Men det var også en strålende opplevelse. Men I hverdagen så det jo, jeg bor like ved en ganske stor eller flere kunstgressbaner her I Trondheim. Og det å få lov til å gå forbi den kunstgressbanen og se alle disse 8-10-åringene, gutter og jenter, ha glede av fotballen, det egentlig det som motivasjonen for å være engasjert I dette. En ting de store arenene, de store kampene. Men det den ufattelige gleden du ser unger har av det å få lov til å spille fotball, og det at vi også I Norden så store på jentesiden har vært viktig.
Du har jo selv vært spelare, gjort et par landskamper. Hva var du for spelare?
For å være en smule kokke, så fant min gamle trener fram et program hvor han karakteriserte spillerne den gangen. Dette jo tilbake på tidlig 80-tall. Da var karakteristikken av meg hjernen I laget. Jeg var midtbanespiller, relativt god på assist, skåret lite mål. Men min trener sa også om meg at du takler karen som en kålorm. Og det var ikke noe ros av hvordan jeg rent taklingsmessig var. Jeg var nok en pyse, som vi ser på norsk.
Hvilken historiens største fotballspillere?
Nei, for min del så har jeg sagt at Pelé, selv om jeg ikke opplevde han live noen gang, så må jeg dog si at han satte en standard som jeg har opplevd gjennom TV-skjermen, som var ganske fantastisk. Og jeg har også vært rundt ham I den forstand at jeg har sett hva slags effekt han har på folk når han dukker opp. Så for min del så var han en fantastisk spiller.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför blev det ditt favoritlag?
Ja, för egen del har jag ju spelat för Trondheimsøren så det är ju mitt lag. Hvor jag gärna också prövar att delta på veteranlaget fortsatt. Jag har vuxit upp I Trondheim och gick på Lerkendal och så på Rosenborg från slutet av 1960-talet och utöver. Klart man har följt Rosenborg väldigt länge. Og samtidig så I mine år I fotballforbundet så var kravet til objektivitet og neutralitet helt vesentlig. Så man har på en måte tatt ut litt distanse til det veldig sterke nasjonale. Og internasjonalt så var Liam Brady, så jeg på Arsenal på 70-tallet. Og jeg fulgte alltid midtbanespillerne utifra at jeg hadde samme rolle selv. Og han var en fremragende midtbanespiller på Arsenal før han gikk til Italia, og siden den gang har jeg hengt litt med Arsenal. Men jag måste innrömma att denna säsongen har jag speciellt sett på Leicester, jag har sett på Atletico Madrid. Det säger lite om spelstilen jag är upptatt av. Syns också Pirlo när han spelade för Juventus fullta ganska mycket, men då fullta spelaren väl så mycket som laget. Så det blir ganska mycket fotboll. Jag syns ju Borussia Dortmund också i perioder har varit morsomma att se på. Så favoritlagen är inte så extremt viktig längre. Det är lite mer type fotboll.
Spelar du på fotboll? Alltså tippa?
Jag spelar inemellan på fotboll. Jag är väldigt bevisst på att inte spela på egna lag när man satt i positioner där du var beslutningar. Spelade inte på Norges landslag när jag var generalsekretär. Så jag syns det är viktigt att upprätthålla norska spelpolitiken. Det att både Sverige och Norge har statliga spel extremt viktigt att försvara det och därför också underbygga den norska spelmonopolet. Det trues. Norsk Tipping och den dimensionen är extremt viktig för att få bygga fotbollsanlägg och det därför är det en lojalitet som är viktig att bygga också för min del.
Vad är lycka för dig?
Ja, det är flera ting. Det kan vara att gå en tur på fjellet eller i skogen. Det kan vara att ha en lördag utan en enaste avtale. Eller det kan vara att veta att du har faktiskt bakt bröd kvällen för att du vaknade till nybakt bröd. Detta handlar om de små ting. Det kan vara att cykla på jobb en tidig morgon i maj och juni när syrinne blomstrar. Du kan lukta dig på väg till jobb. Detta är de goda upplevelserna i livet. Och så har jag inte nämnt något knyttat till fotboll. Det är klart att det att få lov att ta del i en god fotbollskamp och få lov att vara vittne till det och i ett fällskap kan också ge lyckoupplevelser och ha gett lyckoupplevelser.
Vilken levande person beundrar du?
Och det är många. Jag har ofta blivit spurt om vilken politiker jag sätter upp som idol. Jag har ju jobbat ett långt liv i offentlig förvaltning i Norge och då har jag alltid sagt att det jag beundrar mest är våra 10,000 lokalpolitiker som brukar hela livet sitt oegennyttigt, frivilligt på att vara med på att utveckla sina lokalsamfund. Så sånt sett så kanske mer är upptatt av kollektivet än enkelpersoner. Selv om du har stor respekt for å ha møtt enkeltpersoner som betyr mye og som har vært veldig tydelige og i fotballsammenheng så er det jo lett å blant annet vise til to som jeg ofte trekker fram og det ene er Lennart Johansson som jeg har lært mye av og hatt mye moro med også og den andre er jo Per Omdal som har vært fotballpresident i Norge og som også var det i noen av mine år som generalsekretær plus att vi har satt samman med han i styret i 11 år för det. Begge två har betytt ganska mycket på fotbolltänkningen min. Och jag har lärt mig av dem.
Vilken talang hade du velat ha?
Ja, det är ett gott spørsmål. Jag skulle nog önska att jag hade lite mer gröna fingrar som vi ville se på norsk. Kunne klare å utvikle hagen litt bedre enn jeg gjør. Der blir jeg alt for utålmodig, og det er alt for mye løvetann der. Men hvis jeg skulle få lov til å ønske å leve livet på et vis om igjen, så skulle jeg ønske at jeg var 6 år, og fikk lov til å vokse opp med dagens fotballmuligheter som jente. Hvor det finnes en klubb som gir tilbud til deg og alt det her, så... Hvis jeg kunne ønske om igjen, så skulle jeg gjerne ha begynt å leve på nytt, fordi det finnes så fantastiske fotballmuligheter nå.
Hvilket ljud ogillar du?
Hvilket?
Ljud.
Ljud?
Ja. Yeah.
Det var egentlig et godt spørsmål. Musikkmessig så er jeg veldig glad i klassisk musik och då väldigt mycket av barockmusiken. Det betyder ju egentligen att jag måste kanske svara ett samlat symfoniorkester.
Om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer?
Jeg ville nok være den som mest overrasket, utifra at jeg ikke troende. Men da ville jeg nok sette pris på at han sa, trøye nummer 6 din. Du spiller sammen med Pirlo og Hege Riese og et par av de. Vær så god.
Hvilket yrke du glad at du slipper?
Og det mange. Jeg håpløs på praktiske ting. Men jeg skulle gjerne ha kunnet det, så det ikke svaret på hva jeg glad jeg slipper. Men jeg tror at finansanalytiker ekstremt glad for at jeg ikke sitter. At jeg ikke sitter og dealer med noe uforståelige verdipapirer på Wall Street. Det tror jeg veldig glad for at jeg slipper.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och sporten inleder med FIFA-ordföranden Sepp Blatter och UEFA-ordföranden Michel Platini som båda stängs av i 8 år. Detta beslutade internationella fotbollförbundets etiska kommitté tidigare idag och konstaterar att pamparna missbrukat sina ställningar.
Frågorna kom från alla håll när Sepp Blatter steg ur sin bil och leddes in till dagens presskonferens. Blatter och Michel Platini fälls för en utbetalning på drygt 17 miljoner kronor som Blatter gjort till Platini år 2011. De hävdar båda att det är ersättning för arbete som Platini utfört åt FIFA mellan 1998 och 2002 och att det fanns ett muntligt avtal. FIFA anser dock inte att det muntliga avtalet är trovärdigt.
It is for this reason I am now suspended 8 years. Suspended 8 years. But I will fight. I will fight for me and I will fight for FIFA.
Polisräderna mot FIFA-bossarna i maj 2015 blev starten av en upprullning av en hel del korruptionsskandaler inom både FIFA och UEFA. Bland annat har bägge organisationerna tappat sina presidenter, Sepp Blatter och Michel Platini, som nu är avstängda från all fotboll i flera år. En som följt arbetet på nära håll är Karin Espelund, som förutom att ha suttit i UEFAs exekutivkommitté de senaste åren även varit generalsekreterare i det norska fotbollsförbundet och då deltagit i många kongresser och kämpat för större öppenhet och större demokrati.
Du satt ju i UEFAs exekutivkommitté, förvisso utnämnd till positionen, inte vald, men förlorade här om veckan valet och åkte ut. Hur kändes det?
Nej, när du först hade bestämt mig för att stille till valg för en ny periode eller för de nästa 3 åren, så är det klart att jag blev skuffet. Fordi jag blev också lite skuffet utifrån att folk fördömer mig på det jag har levererat. Og så har jeg jo en følelse av at det mange andre mekanismer i valg. Jeg ingen strateg hva gjelder personlige posisjoner. Liker det ikke. Liker ikke det politiske spillet. Så jeg registrerer jo at noen sier og har av oppfatninger som følger internasjonal fotball fra journalistisk side, at her var det nok et spill som også gikk på Frankrikes posisjon. Så klart er jeg skuffet, men det får man bare ta til etterretning. Sånn er livet. Det finnes helt sikkert en eller annen type rolle fortsatt i fotballen. Og hvis ikke det blir noen internasjonale roller, så trenger alltid klubben min her i Trondheim ressurser rundt seg. Da kan jeg bidra på det nivået.
Ja, du förlorade ju i kamp mot den fransiska Florence Hardouin. Det spekuleras ju, eller det tippas att hon kom in och vann valet. Lite överraskande är många, för att Platini är ju på väg ut, eller han åkte ut tätt därefter, och att Frankrike måste ha en plats på exekutivkommittén. Vad vet du om det spelet?
Jag vet inte all världen, för jag inte har behov för att gå in i det.
Men varför har du inte det? Det undrar jag. Man vill väl ändå veta varför man förlorar.
Jag har fått någon telefoner och jag registrerar att det är journalister som hävdar att här har det varit en ganska tydlig påvirkning som en slags sista sympati för Platini. Jag får inte gjort något med det. Det har ingen hensikt, och det har ingen hensikt att grava all världens mer i det. Det är selvfølgelig en liten sån lärepenge, och samtidigt så kommer jag aldrig att bli en taktiker på vägna av person. Jag menar att jag är en ganska god taktiker på att få igenom en sak som jag tror på. För mig är det helt legitimt. Men det politiska spillet där runt det kommer jag att alltid vara naiv på. Jag registrerade umiddelbart efter valget vem som inte såg mig i ögonen. Ikke sant? Och det var
tydligt. Vilka var det?
Ja, det var delar av Europa som jag kanske kan placera någon steder, men det har ingen hensikt i att bruka för mycket energi på det. Sån blev det. Jag väljer att vara naiv fortsatt på detta och säga att hvis inte resultaten du bidrar med är goda nog, ja då får, och vissa andra ting som avgör, då får det vara sån då.
Men är det inte lite deprimerande att vi är kvar i det här spelet när vi ändå talar om att FIFA och UEFA nu ska liksom lämna det här bakom sig?
Jo, detta är en av mina stora bekymringar vad gäller för så vidt både FIFA och UEFA, det att väldigt mycket blir politiserat kontinuerligt. Och det har varit en av de tingene jag väldigt ofta ser i media när jag kommenterar FIFA och UEFA, så är det att det må være en mye ryddigere rolledeling mellom et styre, en president og en generalsekretær. Blatter, og for så vidt også Havelange før han, innførte en veldig utøvende presidentrolle, som tok beslutninger på egen hånd, ikke forankret i styret. Sånn kan ikke styringen være. Det fungerte veldig ryddig i Lennarts tid, da han var president i UEFA. Veldig tydelig presidentrolle, som ikke var utøvende, ikke eksekutiv. Det har jeg jo i UEFA også sett en glidende overgang til. Og dette har nok noe kulturelle bakgrunner, at Norden har en annen type tilnærming til det. For det er klart at Platini har også politisert den funksjonen og gjort den sterkere utøvende. Så jeg har i UEFA-styret vært veldig tydelig på at også UEFA trenger en reformgjennomgang for å se på denne rolle- og arbeidsdelingen. Og det går også på å tydeliggjøre hva er faktisk litt faglige oppgaver som en administrasjon bør håndtere, hva er faglig sportslig utvikling, slik at ikke alt blir politiserte prosesser. Og det er nok, den føler jeg ganske sterkt på. Det politiske spillet der går alt for langt, går inn i alt for mange prosesser, og det liker jeg ikke. For egen del har jeg vært veldig opptatt av at UEFA er en ekstremt viktig organisasjon for fotballen. Den har mange konkurranser, aldersbestemte landslagskonkurranser, det har klubbkonkurransene. Binder europeisk fotball sammen. Det som nå toppklubbene utfordrer i forhold til Supercup, hele det bildet der, misliker jeg veldig sterkt. Det har noe med solidaritet, det har noe med respekt for totaliteten, og det har noe med sammenhengen mellom både topp og bredde å gjøre. Hvor UEFA må stå opp og være en garantist for totaliteten i det. Fotballforbundet må være det. Svenske fotballforbundet må være det. Norges fotballforbund bør være det. Ja, det er interessemotsetninger. Ja, det er økende pengestrømmer. Alle vil ha sin del av kaken. Men hvis ikke toppen har den respekten for hverandre og for totaliteten, så driver vi fotballen i to vidt forskjellige retninger, og alle blir tapere på det. Og det gjør at vi må rendyrke noe til også å være mindre politiske prosesser og være litt tydelig på hva som også gagner sporten.
Har du noe håp om de her organisasjonene?
Jeg har jo vært en sterk kritiker av Blatter i mange, mange år, og en sterk kritiker av hvordan FIFA har operert og utviklet seg. Jeg synes reformforslaget som kom, og det reformvedtaket som ble gjort i FIFAs kongress i februar, var bra. Den kunne ha gått lenger på noen områder. Et av de viktige elementene som jeg veldig tydelig ser, at du må innføre en begrensning på antall valgperioder. Jeg ser det i UEFA, hvor folk har sittet veldig lenge, og du ser det også i FIFA, hvor folk har sittet i 15-20 år. Du trenger en fornyelse. Du trenger at den mekanismen brukes. Og det et eksempel som UEFA ikke har innført. UEFA har en aldersbegrensning som i seg selv bra. Så noen av disse elementene kom i FIFAs reformpakke, og det var positivt. Jeg har forventninger til Infantino, at han tar konsekvensen av det reformforslaget. Men samtidig så ser jeg tendenser nå til at det fortsatt en utøvende president. Og det må han og FIFA passe på. Når det gjelder UEFA, så tror jeg veldig mye avhenger av ny president, som skal velges i september.
Hvem vil du se?
For egen del vil jeg veldig gjerne se. Nå har jeg ingen stemme offisielt, og Norges fotballforbund må få lov til å uttrykke sitt, men personlig vil jeg gjerne ha sett Van Praag, den hollandske presidenten, som en ny president. Han er uredd, han er direkte. Han har sagt at han går inn da i en fireårsperiode for å tydeliggjøre ting. Han er ryddig på disse elementene med rolle og arbeidsdeling. Han ville være en sterk og klar president i en fase. Da setter en litt sånn ny standard nå.
Hva har han for chans att vinna, även om du bara spekulerar med, men du har bättre insyn än de flesta?
Han är helt klart ett namn som nämnes, och så ser jag att det också går krefter om att man vill ha helt nya folk in, alltså ingen som sitter i dagens exekutiv. Slik at jeg ser jo at en av de som nå reiser som potensiell kandidat er den slovenske presidenten, en utmerket mann, ung jurist. Og så har du på en måte motsatsen som nok har ambisjoner, som er den spanske presidenten. Som har vært
spansk. Som sitter jo i FIFA.
Sitter både i FIFA og UEFA.
Og er mistenkt selv for tveksamme affærer.
Han har blitt bøtlagt for å ikke samarbeide med FIFA og FIFAs etiske kommitté. Han har selv vært spansk fotballpresident i 30 år og sittet i UEFA i godt over 20 år. Så det er klart at han rammes av den prinsipielle holdningen min om at det er noe med hvor lenge skal man sitte.
Apropos spanjoren Villar. Han har ju en koppling till Real Betis, så vitt jag vet. Nej, inte till Atletico Bilbao. Bilbao. Och som en slump fick de matcher i EM 2020.
Det ska inte jag spekulera i, men han har en gammal spelare. Han är har spelat för Atletico Bilbao, så vitt jag vet. Så vill jag inte spekulera i om det är någon sammanhang där.
Men du lyfter fram som Lennart Johansson som någon som inspirerar dig. Samtidigt, han hade ju samma sjuka som alla. Han ställde ju upp 2007 i presidentvalet. Vad var han då? 76 år gammal. Alltså, de kan ju inte sluta.
Nej, och det vill jag ju tro att hvis Lennart ser tillbaka idag, så vill jag väl tro att han gärna skulle ha kanske ändrat den uppfattningen. Han borde nog ha gitt sig i förkant av det valget. Och då blev han utfordrad av Platini och tappade.
Varför har du ju en av få som har sagt någonting och ändå inte jättemycket. Varför har ni sagt så lite om? Jag menar, det har inte varit några hemligheter om allt det här som har förekommit. Jag menar, den svenska förbundsbasen som du känner, Karl-Erik Nilsson, han sa när de grep de FIFA-bossarna i Zürich 2015, då var det droppen som fick bägaren rinna över. För mig rann bägaren över för 20 år sedan.
Och det är helt enig med dig. I 2001 så anmälte de europeiske representantene i FIFA-styret under ledelse av Lennart og Per Omdal, som vi har snakket om, anmälte Blatter for på engelsk, altså økonomisk misskjøtsel nettopp. Den ble da henlagt av sveitsiske myndigheter, og det var akkurat de samme elementene som han nå de siste halvandet året er blitt tatt på. jag har sagt väldigt tydligt också i media att de som är överraskade över det som kom de sista 2-3 åren, de är historielösa.
För detta har vi visst. Karl-Erik Nilsson är historielös.
Det var bara dina ord, men jag säger att detta har varit känt. Detta blev tatt i det med kickback-situationen knutet till TV-avtaler. I hvert fall ting jeg har visst og påpekt de siste nærmest 20 årene. Så dette har blatter i 20 år klart å smi seg unna. Jeg bruker jo ganske sterke ord når jeg karakteriserer nettopp hans utøvelse av presidentrollen. Det siste han da sier før han lukker kongressen i Brasil i 2014, alle visste at han antagelig kom til å annonsere at han skulle fortsette å stille til valg igjen, selv om han tidligere hadde sagt det motsatte. Da sier han altså følgende. Han sier, «My mandate is over, but my mission isn't finished», som et signal til at han skulle fortsette. Og så kommer det aller siste, hvor han også sier at for øvrig så øker han utbetalingen til hvert forbund med, jeg husker ikke om det var $800,000 til hvert forbund, gange 209 forbund. Og det karakteriserer jeg som kollektiv korrupsjon. At han knytter på en måte og den utbetalingen direkte til sitt gjenvalg. Og styret sitter da bak ham på podiet under kongressen og aner ingenting om denne bevilgningen. Og det på en måte sånn ekstremt eksempel på hvordan en utøvende president tiltar seg en beslutningsmyndighet som aldri kan ligge på en person. Det må ligge i et styre.
Ändå så är det ju då i Sao Paulo innan den FIFA-kongressen är ju första gången UEFA ställer som krav att nu måste du avgå. Varför hände inte det långt tidigare?
Nej, det är ett element, ikke sant, som jag också inte synes att vi är principiella nog på i fotboll när vi diskuterar det. Och det gäller när FIFA tar en ganska tydlig utvecklingsroll med utvecklingsprojekter runt i världen. Ingen tvil. Det trengs betydelige utviklingsressurser i store deler av fotballverden, ikke minst i Afrika, i store deler av Asia, Oceania. Der skal man bruke overskuddet som fotballen genererer til å investere langsiktig i å utvikle fotball. Det er det ingen tvil om. Men samtidig så skjer det direkte fra FIFA mot enkelte land. Man tar ikke med seg konfederasjonen. Jeg bruker alltid å si at FIFA kan gå inn i enkeltland i Afrika på å jobbe med utvikling. Det blir ikke bedre hvis ikke man tar med CAF, altså som er den afrikanske motsatsen til UEFA. Det blir ikke bedre konkurransestrukturer for jenter eller kvinner i Afrika hvis ikke CAF er med på den utviklingsreisen. Og det der synes jeg ingen blir helt prinsipielle på, fordi bakgrunnen for at man har ønsket individuelt å gå inn i land har jo også en sammenheng å sikre lojalitet og sikre stemmer. Og det er mekanismen det har vært mekanismen under Blatter som under dekket av gode utviklingsprosjekter måtte knytte lojalitet direkte. Og det har vært dilemma. Det har vært dilemma, og dermed har du en majoritet i FIFA-kongressen som velger å fortsette med ham og har den lojaliteten. Og så er det ikke noe å legge skjul på at valget av Platini i 2007 innebærer også at Blatter fikk en lojal medspiller i Europa. Etter at Europa har vært, majoriteten i Europa har vært kritisk til FIFA og Blatter.
Kan du i efterhand kjenne at jeg burde vært enda tydeligere ut i media og berette om det her?
Ja, etterpå klokskapen vil alltid være der, og så mener jeg at jeg har vært en ganske tydelig stemme. Det finnes jo de som også sier at nettopp at jeg har vært så tydelig, og vært tydelig også kritisk til Blatter-Platini-avtalen, også var litt av bakteppet på valget. Det får så være. Fordi jeg kan aldri gå på akkord med prinsippene og verdiene mine. Så det er klart at man kunne helt sikkert vært enda tydeligere, men samtidig så har UEFA også i Platinis siste år vært en nok så tydelig kritisk stemme inn i FIFA-styret. Men det er ikke sikkert at UEFA samlet har vært like tydelig.
Hur har du varit och verkat i den här världen? Vilka påtryckningar har du varit utsatt för?
Nej, det har inte varit några sådana väldigt krävande situationer egentligen för det min hållning till Blatter och FIFA har varit känd ganska länge. Jag var en kritiker på kongressen offentlig i 2002. Och sedan den gången har särskilt brittiska medier har egentligen brukt mig ganska mycket, så sånt sett så har jag uttryckt detta. Det ska Blatter för så vidt ha honör för att han kunde ha sparkat mig ut av kommittéer. Det gjorde han inte, så jag har fått lov att delta i kommittéarbetet i FIFA. Speciellt i kvinnekommittén de sista åren. Så jag syns väl lika att jag har blivit utsatt för direkta sanktioner underveis.
Har du fått några erbjudanden om pengar eller Nej. Mutor?
Nej, det har jag inte. Den tiden det har varit någon spilleregler på det. Jag har kun varit med på att besluta tilldelning av mästerskap, som ju ofta är en utfordring. Då vi tilldelte 2020 spillestäderna. Det var en meget ryddig process. Hvor premissen blev lagt för alla sökare att här skulle det inte vara några stora kampanjer. Den gången kom Azerbaijan med en presentation sin på en iPad och gav mig iPaden, och då gick jag till generalsekretären och sa: "Detta har jag fått. Jag vill gärna rapportera att jag har fått en iPad." Och sa: "Hur ska jag hantera det?" Och då var det helt, då sa han: "Det är grejt att du behåller den, men bra du har sagt fra." Det är väl omtrent det eneste jag har varit utsatt för av försök på något som helst. Men jag har inte varit i andra faser hvor vi har beslutat de stora mästerskapen, som ju ofta har varit problematiska, särskilt i FIFA.
Ja, och i Sverige pratar vi ju nu om Uppdrag granskning som har träffat Lars-Christer Olsson, som ju du känner tidigare UEFA-VD, som nu säger att, att efter att UEFA hade tilldelat Polen och Ukraina EM, så fick man indikationer att det hade förekommit mutor. Men att Gianni Infantino la ner den undersökningen när, känner du till historien?
Nej, beslutningen blev tatt för jag kom in i exekutiven. Jag känner till rykte, men jag känner inte historien slik du redogör för nu.
Att då att först skulle man titta på det. Ja. Det var, jag tror, Peter Limmachter eller skulle titta på det, men sen blev han plötsligt beordrad att han inte skulle titta på det, och sen blev han borttryckt från UEFA.
Jag vet att det var han slutet på kort varsel, men jag kan inte hela bakgrunden för att det skedde.
Är du förvånad när sådana uppgifter kom?
Jag blir mest skuffet hvis det, hvis detta medför riktighet. För jag uppfattar att UEFA har varit tydlig på hur den typen av processer ska föras. Och så igen, ska vi aldrig vara naiva. Vi registrerar ju hur extremt viktig den typen av mästerskapstilldelningar har varit. Och så är det väldigt avgörande att det finns spelregler och att de som sitter i position förhåller sig till spelreglerna. Jag kan gå tillbaka i tid då Per Rondal satt i FIFA-styret och sökeprocessen för 2002 VM och kanske speciellt det 2006 VM var på. Han tog alltid, då la de europeiska representanterna i FIFA-styret en premiss om att de reiste aldrig ut för att besöka någon. Sökarna måste komma till de. Och Pierre tog alltid med sig mig i möte, slik att han inte gick i möte alene. Nettopp för att måtte vara flera, och detta är inte en en-till-en situation. Sådana spelregler tror jag det är helt avgörande att du har när du blir försökt mot avbevist på ting.
I media och liksom vi som bevakade, så blev det ju lätt att man liksom, FIFA det är hemskt, men UEFA, Europa, det är, den bilden har ju fått så här rätt mycket en törn av dels Platini och betalningen från Blatter till Platini och så. Hur, vilken skillnad anser du att det finns på UEFA och FIFA?
Nej, jag menar ju fortsatt att den historiskt har varit ganska betydliga skillnader, för det ikke minst så är transparensen större på beslutningar. Det är inte enkeltbeslutningar fattas inte av presidenten formellt. Styret fattar beslutningarna. Regnskapet redogörs det för mycket mer detaljerat än det gör i FIFA. Man har en åldersgräns, alltså man har någon slika elementer. Jag måste innrømme att jeg synes proceduren for tildeling av 2020 var meget professionell. Jeg var veldig imponert over den proceduren som var lagt, og kanskje er den da strammet opp i forhold til tidligere. Så det er noen forskjeller på det. Men samtidig så ser jeg at vi trenger også i UEFA en gjennomgang av noen prinsipper. Det går på rolle og arbeidsdeling, styre, president, generalsekretær. Definitivt et aspekt. Det er klart at historien mellom Blatter og Platini er jo en FIFA-avtale, men den rammer UEFA når den kommer for dagen at Platini selvfølgelig da er UEFA-president. Slik at den type avtaler skal ikke være mulig, og jeg er helt enig med det den gamle generalsekretæren i UEFA, Eigner, har sagt. Hadde du ikke hatt en utøvende president, så hadde ikke en slik avtale vært muntlig. Hvis den skulle inngå, så hadde den vært skriftlig, fordi en generalsekretær som sitter med den type fullmakt vil nødvendigvis måtte gjøre sånne ting skriftlig. Det er en illustrasjon på hvor uheldig det er at du sitter med president som avtaler ting. Og nå tyder det jo på, igjen, bare fra media, at Markus Kattner, som gikk fra FIFA nå for noen dager siden, også har hatt muntlige avtaler, blant annet med Blatter.
Det er altså, for jeg som ikke vet, han var inhoppande generalsekreterare för FIFA efter att den förre generalsekreteraren Valk fick gå för konstiga affärer, och nu är det detta att han har haft avtal och tjänat extra pengar. Hur mycket, alltså, blir man inte fascinerad över alla människor som tjänar så mycket pengar i den här världen?
Jo, för det är enorma summor, inte minst i TV-avtaler och vi ska också kommersiella avtaler både UEFA och FIFA. Og det krever altså så ryddige prosesser, og det er jo en av de andre store forskjellene mellom FIFA og UEFA historisk. Det er jo at UEFA alltid har brukt det vi på norsk kaller anbud. Når man legger ut rettighetssalg, så skjer det etter de åpne metoder og på anbud. FIFA har jo ikke gjort det. Det er jo det av noe av kickback-problematikken som har pågått så lenge. Jeg bruker jo ofte å illustrere det med en historie som jeg lurer på når Blatter blir dømt for, og den ligger sannsynligvis i sakskomplekset i sveitsiske myndigheter. For det kom jo for dagen at han har solgt TV-rettighetene til sin kollega i styret. For Jack Warner, ja. For hele VM 2006-rettighetene for Karibien for $600,000. Hvor Jack Warner da selger det videre for mellom 20 og 25 millioner. Så skal det sies at det var en tilbakebetalingsklausul, visst nok, i den avtalen. Men de pengene kom aldri tilbake, altså et overskuddsdeling kom aldri tilbake til FIFA. Og det er i hvert fall slik jeg har sett offentlighetens sakskompleks, den eneste avtalen hvor Blatters navn fysisk er skrevet på avtalen. Slik er jo helt, det er jo helt uforståelig at det er mulig med så store verdier. Og der er det i hvert fall en forskjell på UEFA og FIFA. Dette ville være umulig, fordi det er en anbudsprinsipp på alt av slike rettigheter.
It was a big discussion since the women committee. And because there were 12 teams, it was very complicated. And I was not in favor of to make a draw, but the majority of the women in the committee won, because they said it's difficult not to play at the same moment. And if one team played 2 days before the other teams, they know how many goals they have to score, and it's not so fair. It's why they decided for 12 teams to make a draw. Next time it will be not possible because we come to 16 teams.
But it could be possible in 2016 when the men have 24 teams. How will you
attend? You know, I play the World Cup with 24 teams. It never success. And it's a complicated. We hope that everything was concrete.
Den här podden är ett exempel på att det är män som styr inom fotbollen. Jag har intervjuat betydligt fler män än kvinnor, och en del av det beror på att det är männen som styr. En som verkligen vet det är Karen Espelund, som länge varit inkvoterad medlem i UEFA:s exekutivkommitté, och hon har fått känna av alla olika härskartekniker som män har för att kontrollera makten och se till att inte någon annan sticker upp.
Om man går till Platini, vad är din bild av honom? Jag menar, du satt ändå i exekutivkommittén med honom nu ett antal år.
han är en genuin, han är på något sätt alltid en fotbollsspelare. Han är väldigt så lite som en sån stor gutt i den sammanhang. Han är ganska uformell, men har lärt sig också det politiska spelet. Har lärt sig att måtte uppträ i EU-parlament och andra ting och så på den typen av arenor, men han har varit upptatt av att bringa fotbollen tillbaka både till fotbollsbanan. Hvis jeg skal si det på den måten. Og det gjør at han er opptatt av alt fra reglementer til dommerutvikling til andre ting. Det har det vært noe helt klart bra i. For enhver organisasjon må huske på hva som er kjerneproduktet hans. Og med store kommersielle verdier så er det veldig lett at det markedsmessige blir førende, og man glemmer hva dette handler om. Så i så måte så har han varit väldigt tydlig stemme på måte huska att det fotboll det drejer sig om. Han har varit upptatt av att sätta resurser också på utveckling. Så det har kommit många goda utvecklingstiltag också de senaste åren. Det har varit resurser till det. Samtidigt så för egen del syns jag det har varit krävande för han är gammeldags i synet knyttet till toppfotbollskvinnor. Hvor han betraktet dette som en ikke professionell aktivitet, og som det ikke noen grunn til å investere mer i. Så dette har vært et dilemma, fordi også svenske klubber har kritisert hvordan pengestrømmene i Champions League for kvinner er, for eksempel. Altså, det koster mye. Deltakelsen koster mye. Det ville koste UEFA nesten ingenting å øke reisebidraget litt. Dette har vært vanskelig. Dette har vært vanskelig å få gjennom. Hvor Platini blir sterk og styrende på at det skal ikke skje noe på konkurransene på kvinnesiden, det er ikke profesjonelt. Så det som eksisterer, det får du på en måte løpe videre. Men han er genuint opptatt av fotballen, men også der kanskje litt sånn tendens til å legge alt av sammenligning til det høyeste profesjonelle nivået på herresiden. Da faller liksom en jenter 17-finale litt gjennom i kvalitet, kommer alltid til å gjøre det. Så han, det tror jeg også har vært noe av hans lille reservasjon på kanskje å tenke en FIFA-presidentrolle, for da du mye lenger unna selve fotballen. Han synes det har vært artig å sitte tett på fotballen.
Var du bakom Platini som kandidat til FIFA, som jo veldig mange i UEFA var, blant annet Sverige var jo veldig tydelig, ikke ens når betalningen ble kjent så ville Karl-Erik Nilsson ta avstånd, han sa vi hoppas han blir fri, mange følger jo efter der, det var jo ikke bare Sverige. Hva var din bild?
Nej, jag var ju med på genom UEFA-styret och stötte hans kandidatur som FIFA-president. Och samtidigt när denna historien kom upp så är det väl känt för så vidt också att jag var en av de som var kritiska ganska tidigt innan det styret. Vi var lojala i förhåll till de felles styrebeslutningene vi gjorde, og de felles styrebeslutningene sa at vi skulle, han hadde sin rett til å bevise sin uskyld og få saken sin fremmet i de ulike organ. Men for egen del så har jeg hele tiden sagt at uavhengig av hva det formelle juridiske måtte ende opp med, det ligger noe her som, i den saken som ikke er ryddig sett med mine øyne.
Det går inte komma ifrån att du blev som kvinna inkvoterad i UEFAs exekutivkommitté. Hur var det?
Jag har varit en varm försvarare av kvotering i hela mitt liv. Så det har i sig själv inte gjort något. Jag ska begrunda det ståstedet mitt med att säga att jag blev kvoterad in i Norges fotbollsförbunds styre i 1988. Från då måste jag på något sätt bevisa att jag hållt kvalitetsmässigt. Jag blev inte kvoterad som vicepresident, jag blev inte kvoterad som generalsekreterare. Men jeg sier at hvis ikke jeg hadde blitt kvotert i første runde, så hadde jeg heller aldri fått sjansen til å vise om jeg var dugende nok. Og du må i klassiske organisasjoner som er veldig ensidig på sammensetning, i dette tilfellet på kjønn, som fotballen jo har vært historisk, logisk, men nå er det ikke logisk lenger, og det har det ikke vært de siste 20 årene, så må du av og til bruke den type mekanismer. Så jeg synes jo det var et historisk vedtak UEFA-styret gjorde når de valgte å si at vi trenger en kvinne rundt bordet, og de valgte å peke på meg. Samtidig så var det mitt forslag at den skulle bringes til valg. Dette sa jeg veldig tydelig i desember i fjor i et styremøte, at jeg kunne ha blitt sittende 3 år til på den oppnevningen. Jeg synes at ved første anledning så skal denne posisjonen bringes til valg. Och det är jag glad för att man gjorde, för det ger en legitimitet som är annorlunda än att bli bara öppnad. Och så blev konsekvensen att jag själv inte blev valt vidare. Det är en annan diskussion. Principen är viktig.
Hur är det att vara kvinna i den världen som är långt från 2016 om vi ser till representation?
Internationell fotboll är en väldigt stark mansvärld. Jag registrerar ju att FIFA har tagit någon steg nu och syns det är väldigt hyggligt att registrera att Infantino har snackat mer om diversity och female representation och det sista åren kanske han har gjort länge för det. I så måte så är UEFA hänger lite efter. Och detta genspelar sig självklart också på de nationella förbunden. Väldigt glad för att Sverige också vedtog en kvoteringsbestämmelse nu i sitt årsmöte. Norge har haft det länge. Norge har ett styre med 4 kvinnor och 4 män i sitt förbundsstyre. Sverige har 3.
Från i år ska jag säga.
Från i år.
2 år innan.
Det är helt riktigt. Så för egen del så har jag ju känt, jag har opererat i den internationella fotbollsvärlden egentligen sedan slutet av 90-talet, så att jag känner alla. Men samtidigt så är den ju väldigt, den är ensidig. Den tränger att ändra kultur, den tränger att ändra perspektiv, den tränger att få yngre folk in. Och det kan inte bara vara att de unga kvinnorna ska på något sätt representera både de unga och kvinnoaspekter. Så det är organisationer som tränger en förnyelse. Och detta är igen ett argument för att du har en tidsbegränsning på maximalt 2 eller 3 perioder där du kan bli valt. Man bör inte sitta över tid för länge.
Kände du av att man såg ner på dig som kvinna?
Nej, inte egentligen. Men det hänger nog samman med att jag hade varit på den arenan allerede i 20 år, så att man kände mig. Men jag registrerar ju hållningar och det har jag upplevt historiskt själv också. Bli tatt för att vara dotter av eller kone till eller älskarinna av, ikke sant? Och inte ha en egen position. Den har jag ju följt på i många sammanhang. Det att bli översett. Alla de klassiska härsketeknikerna. Jag är väldigt glad för att jag tidigt lärde de, slik att man var i stånd att identifiera det. För poängen med att kunna härsketeknikerna, alltså kunna identifiera det med att du då flyttar rationalet från hjärtat ditt till hodet. Du skönjer vad som sker, inte bara reagerar med känslor. Så det handlar om att bli sett och bli hört och få låta vara med och sätta dagsorden i någon sammanhang. Så jag ser att det är en extrem skev situation fortsatt i fotbollen och den må ändras.
Hur orkar du?
Hur var för då?
Hur orkar du?
För min egen del så har drivkraften nästan alltid varit och känna på den känslan när jag förstod. Jag tror nog jag var en 10-12 år. Jag hade börjat på skolan kanske 7-8 år, hvor någon fortalte mig att jenter inte spelar fotboll. Då hade jag ju spelat fotboll med mina vänner i gata som både var gutter och jenter. Då fortalte en lärare mig att jenter inte spelar fotboll. Och den känslan av att en organisation som Norges fotbollförbund den gången nektet mig att göra det jag syns var morsomst. Hur kunde ni nekta hålla befolkningen? Nekte jenter att få lov att vara med på det som var en fantastisk lek, fantastiskt spel. Den känslan känner jag fortsatt på och det är den som har drivit mig. Det att alla som har lust ska få lov att ha en möjlighet för att spela fotboll i sitt nabolag. Enten är gutter men då speciellt jenter som fortsatt är utestängt från detta i delar av världen och så i Europa. Det har egentligen varit min viktigaste drivkraft. Och den kommer jag inte att slippa. Den har jag fortsatt lust att jobba med.
Men du måste ju känt många gånger under resans gång att jag orkar inte längre. Vilka jävla gubbar och bara skita i det.
Ja, och det kräver en tålmodighet. Samtidigt så syns jag har fått lov att vara med på en ganska fantastisk utveckling i fotboll, enten vi snackar i Norge eller vi snackar på europeisk nivå. På kvinnesidan har vi fått upp allt av konkurrensstrukturerna. Vi har nästan 50 av UEFA:s medlemsland nu som ställer med ett jenter 17 landslag. Du ser på kvaliteten. Jag satt i förra uke i Minsk och så finalen på jenter 17 mellan Spanien och Tyskland. Meget hög kvalitet. 2 modna lag. Så det har skett väldigt, väldigt mycket och så är det mycket som går igen. Da må du ta fram de type opplevelser når du blir trött av å høre de samme gamle debattene, når du blir trött av å høre at du kommer ingen vei med utvikling av Champions League-konseptet på kvinnesiden. Du får ta fram det som tross alt har vært en fin reise.
Hur motiverar man att man inte kunde skjuta till 1% av herrarnas pengar till damerna i Champions League? Det hade ju knappt märkt.
Det hade knappt märkt, och så är dilemma här att i utgångspunktet är ju UEFA:s roll ett kollektivt salg på vegne av klubbarna. Så jag har ju också haft lust att utfordra tillbaka, för nu har ECA, European Club Association, som representerer de mektigste klubbene på herresiden, de har jo også en egen kvinnekomité. Linda Wikstrøm er nestleder der. I så måte så synes jeg jo også at kampen kunne ha vært tatt inn av de ECA, for dette er egentlig majoriteten av dette er klubbenes penger. UEFA får en liten prosentandel for å administrere Champions League. Så 1% hadde ikke merktes i hele tatt. Så i tillegg til at vi må ta den diskusjonen på UEFA-nivå, så må også dette tas inn av DSA.
Men varför händer det inte? Jag menar 2016, det är ju ingen så som hävdar att det ska vara 50-50, utan det handlar ju om att få toppen av det överflöd.
Nej, det är ett gott spørsmål. Jag registrerer ju nu att Premier Leagues nya avtal för ett eller två år sedan som bringer in så extremt mye penger i engelsk fotball, gjør noe litt med angsten i andre deler av Europa, ikke sant? Sannsynligvis ikke tilfeldig, hverken når det gjelder spillelogistikk eller kanskje trenerlogistikk. Mange går til Premier League nå, av de store internasjonale trenernavnene også. Dette er nok litt av bakteppet på at man i klassiske land som Spania og Italia ser at man blir litt taper nå i overgangsmarkedet. Som også gjør at dette Supercup-diskusjonen kommer opp.
Supercup er noe slags konkurrens til Champions League,
ja,
helt enkelt.
Som jeg jo er meget fortørnet over at man i hele tatt tenker rundt. Men det finnes nok noen mekanismer rundt det her som gjør at man ikke ser at selv små summer ville drive utvikling på et fantastisk område. Man blir litt seg selv nok på toppklubbene på herresiden. Kampen om økonomien, kampen om inntektene, kampen om posisjon, kampen om de beste spillerne, kampen om overgangssummene.
Finns det en fördel med de här jättebyggena som Paris Saint-Germain, Manchester City, flera av dem satsar ju nu på damlag också. Är det ett plus eller är det bara ett alibi?
Jeg tror det er vanskelig å være kategorisk på hva som er riktig modell. Det tror jeg den enkelte klubb-forbund må være enig om. Noen steder innfører forbundet et krav om at toppklubbene skal ha det. Andre steder kommer toppklubbene til den konklusjonen selv. Også flere av de tyrkiske toppklubbene på herresiden har startet kvinnelag, så det er en interessant utvikling. Så jeg tror at det der må man finne ut av lokalt. Lokalt, jeg tror at det ligger en betydelig tilleggsverdi i å ta kvinnesiden inn. Men man burde gjøre det også på grassroots, ikke bare på et topplag som ikke har noen rekruttering og struktur under seg. Jeg tror jo at det ligger effekter for herrelaget i stor grad, eksempelvis på publikum. Jeg vet jo at når vi nå skal i gang med et EM på herresiden i Frankrike nå, så kommer cirka 40% av TV-publikummet til å være kvinner. Det sier noe om at det er et potensial også for toppklubbene på et kvinnelig publikum på stadion. Slik at det er noe med at det er noen mekanismer på det som heter additional value på å ta kvinnesiden inn. Det går på verdier, det går på holdninger, det går på profil, det går på legitimitet i storsamfunnet, det går på fans, det går på supportere, det går på merchandising, alle disse elementene her. Så jeg tror at det der får jo den enkelte klubb gå litt opp med seg selv, men så ser jeg også noen uheldige utslag, at man starter opp et kvinnelag, har høye ambisjoner, og så får man noen økonomiske utfordringer totalt sett i klubben, og da blir det første man kutter ut. Da blir det en tilfeldighet. Det er ikke bra. Twente er et eksempel på det, som skjærer ned på nesten alt. Og da blir spillerne litt sånn kasteballer i det her.
Sverige kommer inte att få arrangera några matcher under fotbolls-EM 2020. Det stod klart efter det slutgiltiga beskedet från det europeiska fotbollförbundet idag. UEFA valde bort Friends Arena i Stockholm då mästerskapet ska spelas i 13 städer. Köpenhamn blev istället en av orterna som får arrangera EM trots att parken inte har tillräckligt med publikkapacitet. London och Wembley blir värdstad för semifinalerna och finalen.
Först är man bedrövad, förbannad och chockad därför att det har känts som att vi har legat så oerhört bra, fått så fantastiskt fina vitsord av utvärdering och så vidare. Men uppenbarligen har exekutivkommittén när man fattade ett beslut idag valt andra för oss, så det är vi oerhört besvikna på. Vi måste ta reda på vad som ligger bakom det här. Det känns väldigt, väldigt tungt just nu.
De flesta svenskar blev nog förvånade när Friends Arena inte fick några matcher i EM 2020. Ni vet det här Europamästerskapet som är spritt över 13 länder och städer runt om i Europa. Istället blev det parken, Köpenhamn och Danmark som tog hem matcherna. Extra förvånande eftersom parken är byggt 1992 och Friends Arena invigdes 2012 och att det skiljer en hel del mellan arenorna. Kanske spelar det roll att Danmark och Sverige inte alltid jobbat ihop inom den internationella fotbollen. Bland annat var Danmark tydligare med att man stöttade Michel Platini i kampen om att ersätta Lennart Johansson som UEFA-bas 2007. Kanske fick Danmark ett tack av Platini för stödet.
Om man går till EM 2020 som ju är smärtsamt för oss svenskar eftersom vi hade Friends Arena och man inte fick några matcher, men Azerbaijan med hjälp av Sebastian Coe som inköpt konsult lyckades få matcher. Danmark, parken, byggd 1992 och fick matcher. Hur gick det till? Du var med och tog beslutet.
Ja, jag var väldigt lei mig på Sveriges vägne och var meget överraskad över att de fick flera stämmer. Kommunicerade mycket undervejs med min styrekollega Allan från Danmark på hur vi trodde situationen låg an. Så jag har väl inte något fullgott svar annat än att och det gäller nog sannsynligtvis på flera områden. Man måste vara på arenan, man måste vara synlig och vara till stede och snacka tydligt med folk och vara i folks bevissthet. Det är inte alltid att det rationella slår igenom och där är nog vi nordiska lite naiva. Enten det gäller valg eller det gäller den typen av tilldelning. Vi tror att kvaliteten på Friends Arena, ny stadion, vet att Sverige levererar gott arrangemang, känt för goda arrangemang, att det på något vis är själva kvalitet gott nog. Och det visade sig att det inte var.
Jag har två teorier. Den ena är, eller som jag har hört av folk, att den ena är ju att Platini gillade ju inte Lars-Christer Olsson, att han fick en position i svensk fotboll efter Lars-Christer Olsson som vd hade som tjänsteman tagit ställning för Lennart Johansson. Vad tror du det hade kunnat spela för roll?
Nej, det vet jag inte, men jag får hoppa att inte den typen av mekanismer slår in, att det är faktiskt en professionell vurdering av goda arrangörer alltså.
Den andra är att Allan Hansen var väldigt tydlig 2007 i valet mellan Michel Platini och Lennart Johansson. Han tyckte att Lennart Johansson skulle lägga av. Platini var hans man. Ja, payback time. Danmark får matchen.
Nej, det vill jag heller inte spekulera i. Men det är ju inte det är en historisk känning att förhållandet i Sverige och Danmark genom en del år inte har varit optimalt. Och det hänger samman med olika värderingar i det politiska landskapet. Och det sträcker sig tillbaka till slutet av 90-talet. Och samtidigt så syns jag det är väldigt hyggligt att registrera att förhållandet mellan Sverige och Danmark nu är väldigt, väldigt, väldigt gott. Och vi tränger det. Vi tränger att stå samman i Norden. Och det är heller inte något lägg skuld på att jag var uenig med Danmark. Och jag var med på vägna av Norges fotbollförbund och stötte Lennart i 2007. Så jag hoppas att inte det är den typen av mekanismer som blir avgörande.
Men det, du säger samtidigt att det är ju det du vet att du kanske själv förlorar, att man inte är naiv. Jag menar, det är ju så funkar ju världen.
Ja, det där är spörsmålet två ingångar på det. Då får vi lära, men samtidigt innanför det som mot alltid var en Nordens styrka, och det är kvalitet i bonn. Men inemellan så görs det olika värderingar. Alltså alla var nog så säkra på att det var Spanien som skulle få EM i 2004. Det blev Portugal. Det är alldeles överraskelse. Och det hänger nog samman med den gången att Portugal kom med ett väldigt gott koncept med statlig finansiering av många nya stadioner. Så det er noe med hvilke mekanismer som slår inn. Jeg sier ikke at det samme rasjonaliteten slo inn når det gjaldt Friends Arena og Stockholms søknad og Sveriges søknad. Men det kan slå inn for noen av stadionene som skulle bygge nye og som dermed kunne bruke dette til å finansiere opp ting.
Et EM venter jo i Frankrike. Hur redde du med tanke på säkerhetsläget?
Jag väljer att si att terrorn ska inte få lov att vinna. Så jag säger att jag har inte lust att vara bland de som ger uttryck för rädsla eller andra typer ting, för då har de vunnit på något sätt den opinionsuppfattningen. Så det är liksom grundhållningen I det. Låt oss göra det till en folkefest, låt oss visa vad detta handlar om. Samtidigt så är det klart att för UEFA så har det medfört utmaningar och inte minst för franska organisationen. Också för UEFA så har vi satt betydligt större resurser in I säkerhets.
Hur mycket pengar handlar det om för UEFA?
Nej, det klarar jag inte. Jag är så dålig på tal, men fanzones, säkerhet.
Men det är miljarder.
Nej, inte I tilläggsbevilgninger på ingen måte, men ett EM är en betydlig insats selvfølgelig, och så är det en betydlig intjening.
Du satt ju I exekutivkommittén, hur nära var det att man tänkte att vi ställer in EM?
Nej, det har vi inte varit I närheten av. Men man har varit på det hvordan de varetar säkerheten, hvordan tänker franska myndigheter som ju blir en helt central aktör här. De har ju valt att förlänga undantagstillstånden åt efter EM. Ja, och vi har satt extra resurser in I säkerhet speciellt knutet runt fanzone och andra ting.
Hur nära var det att det inte blev att det blev match utan publik?
Nej, det har inte varit ett reellt tema. Den möjligheten ligger där alltid. Det ligger alltid I reglementen att du kan välja att stänga en stadion. Men inte som en explicit diskussion I förkant.
Vad förväntar du dig när du väl kommer till Frankrike? Vi antar att du ska dit.
Jag förväntar mig egentligen ett fantastiskt arrangemang. Frankrike organiserade I 98 en strålande VM. Detta kan de. Jag hoppar och tror verkligen att också utvidelsen från 16 till 24 lag som har gett många nya nationer möjligheten att delta, att det också visas på tribunen. Brittiske supportere, altså både Wales og skotter, og nå ikke Skottland med I dette VM, men valisere som for første gang kvalifiserer seg. Tradisjonelt fantastiske supportere som følger laget sitt. Jeg var I Slovakia I Bratislava I går, og ser også der forventningene I deres deltakelse på et EM. Så jeg håper virkelig at det blir glade fotballsupportere som vi får se. Och det är jag ganska trygg på att kommer till att vara det bildet vi sitter igen med.
Om man tittar på UEFA och FIFA så kan man ha frågetecken. Hur tycker du nordisk fotboll? Min bild är ju att en del av den kulturen som finns I FIFA och UEFA med vänskapskonfusion, ingen insyn, att den följer åtminstone med till det svenska fotbollsförbundet. Vad är din bild?
För det första så är jag väldigt glad för att vi genom väldigt, väldigt många år har haft ett gott samarbete I Norden. Og det ytterligere styrket. Jeg var inne på at jeg ser at Sverige og Danmark har bedre relasjoner enn man har hatt kanskje sånn I et litt mer langsiktig perspektiv. Og det har vært viktig. Norden ingen uvesentlig stemme, og samtidig så kan det nok tenkes I europeisk sammenheng at man oppfatter at Norden har hatt veldig sterke posisjoner. Både man har hatt UEFA-presidenten, man har hatt generalsekretæren I Lars-Christer Olsson, man har hatt styremedlemmer I Per Omdal, man har det I Allan Hansen nå. Jeg har vært oppnevnt. Så klart at det kan nok også være en liten reaksjon på at Norden har hatt en relativt sterke posisjoner. Norden skal fortsette å være en sterk stemme. Norden, og vi skal være en sterk stemme med våre verdier, med våre holdninger til åpenhet. Jeg har jo deltatt på kongressene I de samtlige nordiske land. Veldig, veldig godt å oppleve hvordan samspillet med klubbene hvordan innsynet hvordan muligheten til å ta opp ting tross alt det.
Fast det jo ingen som jeg var jo på årsmøtet I Sverige nu senast, det var du også. Det var ingen fråga. Idrottsministeren satt som mötesordförande Gabriel Wikström reflekterer jo til og med om at jeg har ikke fått en enda fråga. Jeg ikke rett person å bedømme om det bra eller dårligt. Jeg tycker det dårligt. Jag tycker inte det finns någon öppenhet.
Där är norska och svenska traditionen runt sina årsmöten väldigt olik. I Norge håller vi på I, har vi hållit på I 3 dagar historiskt. Nu är det nede I 2 dagar. Massa förslag. Och det är en lång historik på. I Sverige så har det så många andra avstämningsarenor. Så jag uppfattar ju det att inte det kommer någon kommentarer under vägs I årsmöte. Så är det för det organisationen och styret har många kanaler med svensk fotboll underveis. Och det har en lite mer formell genomföring av årsmöte på ett vis. Det är väldigt olika kulturer I Norge och Sverige, men bägge efter mitt skön ett uttryck för öppenhet I organisationen, men man har andra kanaler för luftetting.
I Norge har det varit ett väldigt liv. Du har säkert inte missat det. Världens gang skildrade ju att man betalade betydligt bättre. Jag tror att din efterträdare så tjänade med en dubbelt så mycket som nu, Kjetil Siem. Varför måste det vara så mycket pengar I de här folkrörelserna? Det är ju likadant I UEFA, FIFA, traktamenten, grejer.
Ja, det är ett betimligt spörsmål, för vi må aldrig glömma var vi kommer ifrån. Och I Norge har man ju brukt väldigt bilder på grasrotas vafler kontra Ullevåls lønnsnivå. Min største bekymring, som jeg også ga uttrykk for på det svenske årsmøtet, den dagen medlemmene slutter å bry seg om det som skjer sentralt, enten det på Friends Arena eller det på Ullevål, det livsfarlig I en medlemsorganisasjon. Da råtner medlemsorganisasjonen. Det samme vil være farlig hvis man slutter å bry seg om det som skjer I UEFA eller I FIFA. Slik at det krever at medlemmene tør stå opp og tør uttrykke ting. Og det må være gjennomsiktig. Så den debatten, jeg har jo sagt også offentlig at den debatten vi har hatt om reiseregninger I Norge, enten det gjelder idrottsforbundet eller det gjelder fotballforbundet, det et symptom. Det et symptom på at man stiller spørsmålstegn ved ressursbruken. Og det må sentralleddet ta på alvor. Og de må snu seg mot organisasjonene sine og se på hvordan går denne pengestrømmen. Jeg har aldri brukt ordet fotballindustri. Jeg bruker aldri det begrepet. Selv om jeg ser at det brukes veldig mye også av fotballens egne aktører. For meg handler det om fotball. Ja, det en sterk kommersiell virksomhet, og det kan også karakteriseres som en industri. Men den type begrepet bringer deg enda lenger fra vaflene og grasrota. Så du må kontinuerlig I en medlemsorganisasjon passe på å pleie og ha kommunikasjon med medlemmene dine. Og det må vi passe på også I Norden kontinuerlig. Det må UEFA passe på, det må FIFA passe på.
For jeg mener, åker man på UEFA-sammanhang, det jo som å... Det finns olika klasser, det ju som att resa I flygplan med olika klasser. Kommer man in I era fina salonger som jag bara tittat in några gånger, det snittar och champagne och allt betalt I limousiner. Varför ska det vara den liksom?
Nej, det ett meget betimligt spørsmål. Noe praktisk tilrettelegging helt grejt, men nivået på det bør man diskutera.
Jo, men det blir ju så att är du inne där så kommer du ju aldrig vilja klaga, för du vill ju inte åka ut och sitta med bara en korv som du får betala själv.
Ikke sant, och då har du disse mekanismene med mandatbegränsning att det får en gräns för många år du blir sittende.
Och de här frikostiga ersättningarna om man åker ut på uppdrag, jag tror att ni har 200 schweizerfrancs eller om det är 200 euro kanske om dagen bara ni åker iväg.
Ikke sant? Det også et sånt betimelig spørsmål. Hvordan det når man har dekket ting? Så jeg tror at den diskusjonen om besparelser I toppen av de internasjonale organisasjonene, den må også komme.
Tror du at den kom?
Jeg velger å ha tro på at den kan reises.
En av dina efterträdare, Kjetil Siem, ska ju nu börja jobba med Infantino. Han är även omskriven för att han berömde Sepp Blatter. Vad är din bild av Kjetil Siem?
Kjetil har jag haft ett förhåll till genom många år, för vi satt, har sittet när han var klubbledare I Vålerenga. Jag satt som generalsekretär, så Kjetil är upptatt av fotboll. Han känner afrikansk fotboll gott genom sina år I den sydafrikanska ligan. Ser ikke bort fra at det noe av motivasjonen for at Infantino har hentet ham også til FIFA. Infantino hadde nok I utgangspunktet ikke alle de afrikanske stemmene, så han trenger nok et forhold til Afrika. Da kan Kjetil være en døråpner på det. Kjetil er spesielt stark på og vært veldig stark på å utvikle den kommersielle delen og mediatenkingen. Det både opptar han og det er han stark på. Så han vil også kunne bringe den kompetansen inn til FIFA. Vi definerte nok rollen vår veldig ulikt, og det er legitimt. Det er nå en gang styret som setter rammer for hvordan generalsekretæren skal utøve rollen sin. Så Kjetil, det skal bli spennende å følge ham og FIFA fremover.
Det sägs ju att du eventuellt är aktuell för att sitta i FIFAs nya råd. Stämmer det?
Jag registrerar att jag får någon hänvändelser om jag kunde tänka mig det. Och så långt har jag sagt att det frister väldigt lite.
Det lockar inte dig?
Det lockar inte mig.
Varför inte?
Jag har haft motivationen min knutad till. Jag syns det är fantastiskt artigt att få lov att vara på det europeiska nivået och jobba samman med de europeiska förbundet. Men jeg er usikker på om hele verden er en aksjonsradius jeg ønsker. Council er på 35 personer, møtes noen få ganger i året. Det er en helt annen rolle. Jeg trenger også å være litt tryggere på hvor FIFA går hen, før jeg har lyst til å skulle engasjere meg der.
Det er sikkert bra hotell, fine middager og bra traktamenten.
Sikkert. Men jeg må si at det ikke det som frister mitt engasjement også. Det har man råd til å kjøpe selv hvis det poenget.
Stort takk.
Bare hyggelig.
Jeg träffar Karen Espelund på kommunkontoret i Trondheim där hon jobbar numera. Och hon har ju som sagt lämnat fotbollen och verkar ha lämnat den för gott. Att prata med henne om UEFA och FIFA är ju både deprimerande eftersom hon ger en bild som inte alltid är så rolig, men samtidigt också lite hoppingivande att det finns folk som vill berätta om hur det går till och inte dra sig för att faktiskt kritisera en del av det som sker. Kanske något för även för svenska förbundsherrar att lära sig av. Podden rullar vidare några veckor till efter EM och därefter blir det ett uppehåll. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat. Och har ni några åsikter, maila mig olof.lund@tv4.se eller Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund. Tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.